Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta dig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite, det är bra för mig. Jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Nu då? Ja, så.
Jag är så stressad av den här inspelningsapparaturen. Och nu när Ossian inte är hemma heller, så sitter jag och kollar på den här bandspelaren med så här en stor skäggig muff. Det är liksom en riktig 70-talsbuske. Så jag skymmer över. Jag är så här, det spelas väl in nu? Du vet det själv några gånger när man har spelat in. Och så blir det ingenting. Det är typ det värsta jag vet.
Mm. Ett, två... Tre.
Vad var vi någonstans?
Nej, men ett nytt liv utan barn och liksom bara, vad man ska göra då egentligen, och om man ens har börjat fundera på det. Det var liksom lite det jag ville komma till.
Ni har börjat fundera på det, men har ni kommit fram till då, vad är det man ska göra?
Nej, jag har inte,
vad ska vi
herregud,
göra?
Jag har inte kommit fram till någonting. Jag vet inte om det har med åldern att göra, men att man får perspektiv på att både livet kan kännas så enormt kort, att det känns som igår. När jag träffade Olga, jag var ute och käkade med henne igår, och hon har ju nu flyttat hemifrån. Och det måste jag säga att hon gjorde på ett väldigt skonsamt sätt. Eftersom hon började med att åka till Kenya ett utbytesår i tvåan på gymnasiet. Så då fick jag ju träna mig på att vara utan henne. Sen kom hon hem från Kenya och då var det så naturligt för henne att liksom få sköta sig själv och ha fått smaka på frihet och också lite lathet, tror jag. För att hon, vi bor ju ute i Tjotahejti på landet och det krävs buss och tåg och gå liksom till busshållplatsen och sådär. Och hennes skola låg en stenkast från hennes pappa. Så hon kom att bo mycket mer hos honom under trean i gymnasiet. Så hennes flytt hemifrån har varit väldigt, väldigt skonsam. Men jag måste säga att det var en sorg att plocka ner hennes rum.
Nej, du kan inte prata om det. Det är så ont i mig egentligen när du säger sådär. Och jag, jag kommer ihåg när Sofia Wistam sa så här till mig. Gud, jag ryser hela kroppen. Hon sa så här till mig, ja men det här är ju jättelänge sedan. När Kid var liksom, jag vet inte hur gammal han var, men också tonåring. Så sa hon, nej men han bor nu hos Orup och hans tjej.
Mm.
Det passar bättre och han tycker lite liksom jobbigt med småsyskon. Och så. Sen fick han ju också småsyskon där. Men de har lite liksom, de bor där på Lidingö och det passar honom. Så att han bor där. Jag bara, men vad menar du? Jag kunde liksom inte ens visualisera att mina pojkar skulle bara säga, hej då, nu bor vi hos Nanook. Jag skulle bara säga, han skulle nog vara, jag menar, det kan jag ändå älska med Nanook. Att han har liksom någon skön så här, jag menar, du vet, c'est la vie, så här, jag har... Ja, men om ni vill bo hos mamma nu, gör det. Vill ni bo här? Han tar liksom ingenting sånt personligt.
Nej, men det har varit jätteviktigt för mig också. Att jag måste stå tillbaka. Det har smärtat. Alltså det gjorde det när hon kom hem från Kenya. Och framförallt så sålde hon ju sin häst då. Och vi har ju vårt liv tillsammans från att hon var i alla fall 10 eller yngre än då. Har ju handlat väldigt mycket om att vi har delat samma intresse och ridit tillsammans. Och jag har liksom varit en ponnymorsa till henne och vi har hållit på i stallet. Det har varit liksom vår tid där. Och hon sålde sin häst, tog en paus från hästarna och ja, konstaterade sig att då behöver inte jag bo ute i Tjotahejti. Jag vill ju hänga med mina kompisar, det är mycket skönare för mig att bo hos pappa. Och då tänkte jag att så här, men nu förlorar jag henne, nu ser jag henne aldrig mer. Men det gör man ju, det är bara det att det blir liksom ett helt nytt sätt att träffas och umgås. Och det är ju också otroligt härligt. Alltså vårat umgänge idag handlar ju till 99,9% om ren njutning. Allt det där som man älskar hos sitt barn tar man ju del av när vi träffas nu. Men man slipper vara... Jag hatar ju att vara uppfostraren. Jag är helt enkelt inte... Vissa människor tror jag har så här lekt sedan de var barn. Att de har uppfostrat sina dockor och så. Det har jag aldrig gjort. Jag har bara kramat dem, pussat dem... Och liksom älskat dem.
Och legat med läkaren som typ jag gifte med mig i mammas brudklänning. Det var inte så mycket fokus på ungarna. Föda barn gjorde.
Nej, jag lekte aldrig i skola med dem. Eller liksom att jag skulle vara sträng. Nej. Eller liksom hålla på och sätta gränser och sådär. Så att just hela den biten att vara den där påminnaren, enträgna projektledaren som ska hålla koll på dem och se till att de... gör det de ska och sådär. Det är inte en roll som jag kan säga att jag har älskat. Så det här är så befriande. Det är så underbart härligt. Nu kan jag vara där och jag kan stötta när det behövs. Men jag slipper vara gatamamma. Liksom. Jag tycker det är så jävla skönt. Så att det är bara någonting annat. Men det är klart att det är skrämmande precis där i glappet. När de ska ta sina första steg ut och bara hej, bye, bye. Det är ju helt fruktansvärt. Det är som att... Ja, men hur som helst, jag tömde hennes rum och det var också sådär extremt icke-neurotiskt. För henne var det ju en glädjens dag. Och bara, mamma kan du skjutsa mig? Och jag tog min hästtransport och hon ville ju ha med sig allting i sitt rum. Det var inte så att hon bara ville lämna och köpa nya prylar. Och så. Hon bara, nej jag vill ha den och den och den. Så att hela rummet tömde ju hon och flyttade till sin lägenhet i stort sett. Så där står nu hennes tomma rum med liksom, ja, minimalt med grejer kvar. Hon har ju lämnat massa junk förstås som hon inte orkar packa ihop liksom. Men det är ändå så bisarrt att det numera är ett till gästrum som vi ska försöka liksom göra någonting med. Och det är en liten process. För att jag vill inte liksom göra om det för mycket. Jag vill ändå att det ska vara hennes rum när hon är här på något sätt.
Du, så här, de flesta, så här, om man ska säga så här, mina kompisar som bor i mindre orter, så här, Enköping och Köping och så här, när man kommer hem till deras villor och radhus, då är ingenting undanplockat. Rummen är så här, precis som det var.
Här är Lars Görans
parfymer. Ja, här är Philips rum. Och så är det så här, spegelvägg, åa. Och lite gamla rundpapper under sängen. Det är så här att de vill liksom att det ska vara som det alltid har varit. Det kanske också är en generationsgrej. Men det är som du säger. Vet du, när Ossian flyttar ut från det här rummet, du vet, det kommer ju ta 20 sekunder. Sen kommer ju det vara ett liksom vardagsrum eller ett matrum.
Mm.
Det blir ju så också när man ska bo i lägenhet i stan. Att man vill säga hitta på rum.
Ja.
För att alla ska få ett eget rum. Man bara, oj, man delade rummet. Det blir inte så bra. Men det låtsas vi inte om. Så att, det är också att Ossian var den som var i den här känsliga åldern. Som jag också tycker att det pratas himla lite om. Att när ens föräldrar går isär. Det är ju nästan inga barn som vill. Det kan ju vara barn som tycker så här. Men det här, ja, men klarsynta barn. Eller barn som kanske har mått dåligt av att deras föräldrar bråkat mycket. Och så, men jag och hon nog bråkade ju egentligen aldrig. Det var bara att vi växte ifrån varandra. Egentligen var vi inne i en ganska bra period när vi separerade. Så för oss sen blev det ju väldigt, väldigt tungt. Och jag tror att alltså, det handlar om att jag är rädd att han ska må dåligt av en separation. Men då flyttar han ju till sitt eget liv. Han flyttar ju inte ifrån någon på det sättet. Han flyttar ju till någonting nytt liksom.
Mm.
Så att jag tror att det är mycket känslor som ska bearbetas. Så det var lite roligt nu när Ossian sa att mamma och jag ska åka till Paris och fira min 18-årsdag. Då reagerade Nanook sen. Men vadå, varför ska du inte åka med en kompis? Varför ska du åka med mamma?
Sa han så?
Jag vill det. Han tyckte, nej men nu får du ge dig. Du kan inte vara 18 år och åka så här, på weekendresa med din mamma. Men jag tyckte det var, kändes också jävligt omodern reaktion. Som om att du skulle åka på en 18-årsresa med Olga. Som att någon skulle säga så här, men Olga, du kan ju inte åka med min mamma på en 18-årsresa. Jag tyckte det kändes så här, att han var så här,
kille. Det har väl, alltså då lever Nanook, han kanske inte tillhör liksom curling-generationen.
Nej tack.
Det, på något det sätt inte. Så är det ju så att så här, föräldrarna, både jag och Micke har ju sagt det fram tills nu, och det kommer man väl få ångra att dödagar. Det är så här, men gud. Vad händer? Varför är våra barn som blodiglar på oss?
Ja,
varför vill de bara vara med oss?
Jag
vet. Ja, men vi har ju liksom erbjudit dem med våra curling skills. Liksom. Dels är det ju filmkvällar varenda kväll. Det är efterrätter, det är mys. Det är liksom, vi vill ju ge dem allt som vi på något sätt själva, så som vi själva hade önskat att våra föräldrar var.
Och jo, men
jag säger inte att det är fel eller det är rätt. Och jag tror fan i förlängningen att det skapar så här. Om Ossian vill åka med sin mamma på sin 18-årsdag. Det är väl helt fantastiskt att han har en härlig relation med sin mamma. Det kommer komma sen. Jag vill att de ska vilja både och. Att de både ska vilja åka. Liksom. Nej, men då åker jag till liksom Berlin med en polare. Men sen vill jag åka med mamma.
Ja, men du vet ju också min eviga rädsla att jag har fått 5 söner och ingen ska någonsin vilja träffa mig när de har flyttat hemifrån.
Har du en rädsla för det?
Inte en rädsla, men jag har svårt att se att jag och Elon till exempel, för er som vet, Elon är min nyblivna 16-åring, att han och jag ska sitta och snacka över ett, liksom ett glas vin på en parisisk taverna. Nej, men det, och Dante också. Men Ossian är så här, jag skulle kunna resa runt jorden med Ossian. Ossian är en av de människor i världen som jag känner mig allra tryggast med. För att han är precis som jag. Det är som att vara med sig själv. Förutom när vi blir irriterade på varandra lite då och då. Men det är också att vara med sig själv. För att jag är precis på samma sätt. Så här, kan du kan inte låna den just nu. Sen bara, okej, du får den då. Så att jag liksom älskar att vara med honom. Det är väldigt lite liksom. Ja, men,
men jag tror också att det kan handla om kanske att man, det är tyvärr så att pojkar i vårt samhälle, vi fostrar ju liksom inte bara våra barn själva, även om vi önskar att det vore så, utan de fostras ju av samhället också, och att pojkar inte förväntas vara ansvarstagande i relationer. Och det kan jag ju känna lite grann med mina brorsor och mamma och sådär, att liksom, jag ska inte tala för dem egentligen, men man kunde verkligen se en skillnad i att sådär, vem tar ansvar för att hålla ihop den här familjen då med utflugna vuxna barn?
Mm.
Alltså vad är normalt? Alltså det är också det som händer när vuxna barn träffar partners. Det kan jag mer vara rädd för. att de ska träffa liksom någon flickvän som helt plötsligt är supertajt med sin morsa och vill att de ska fira alla jular där, för det har hon alltid gjort i alla år, och bara, om inte du, alltså den grejen,
och då kommer
man ju säkert ställa sig inför också. Ja, och då kanske man så här själv måste bara, men då följer vi med till dem. Eller alltså, det är helt enkelt ett helt nytt liv. Från att allting har varit väldigt centrerat med de små barnen, även barn i skolåldern, så har man ju den stora makten att till exempel skapa högtider själv och hur de ska så att säga utformas. Men med vuxna barn så har man ju inte den makten längre. Man kan ju inte vara en jävla julgeneral som bara ska bestämma att nu ska alla komma hit.
Nej, men
som sagt, en horder av partners som också ska tycka till.
Jag vet.
Och deras föräldrar och deras syskon som kanske har egna jättestarka traditioner och sådär.
Men sen måste man väl ändå säga till liksom dina barns försvar.
Mm.
Det är motorcyklar, det är biografer, det är Micke som är så här världens roligaste fartfyllda pappi. Det är du med liksom fötterna på jorden, ni bor någon herrgård. Vem fan, jag vill hellre aldrig åka därifrån när jag är där. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är, så här, det är upplagt för liksom cirkus Persbrandt Lundell. Det är liksom, vad ska de kunna bli till en etta i Sumpan? Alltså, de kommer ju aldrig flytta hemifrån den små shrinen. De kommer ju bara säga.
Ja, men det är min dröm att vi ska stycka av lite tomter här, så ska de bygga hus så att man har liksom ett stenkast till dem.
Ja, det är för sig jättebra. Det,
ja, men jag tänker också så att vi har ju en ganska vi har ju en kultur i Sverige av att liksom, nu ska barnen flytta hemifrån och bo i sin första etta, och där ska de bo ensamma tills de träffar en partner, och då ska de byta sina ettor till en tvåa. Så ser det inte ut i andra länder, och framförallt så här, vi har ju ingen kultur av familjeföretagande heller i samma utsträckning, och det tycker jag, det kan jag se när jag bor här ute på landet. Alltså, vi har ju ett gäng bönder, massor med egenföretagare, där det är så här, ja, men det är klart att min son jobbar i firman, och det är klart att min son har tagit över jordbruket och nu har börjat med en får, liksom, ja, men du fattar. Det är massa familjeföretagare här ute på ett helt annat sätt än vad det var inne i stan, när folk jobbar med liksom, ja, men som tjänstemän eller som arbetare eller vad man ska säga. Det är liksom en annan kultur här. Så man får väl hoppas att det blir ett litet familjeföretag i hela gänget. Alla stycken av tomter, vi bygger hus till dem. De kommer ingen vart. Vi stänger in dem här.
Jo, men jag tyckte det var ganska intressant. Det var en man som var kollade före på vårt hus som vi har sålt på Gotland. Och han sa att jag skilde mig, och det var en jätteuppslitande skilsmässa. Min fru träffade någon ny. Och jag var jätteledsen. Och sen så blev det så att vi bråkade skitmycket om vem som skulle få behålla landstället. Hade egen strand och så här. Men till slut orkade jag inte bråka längre. Så att hon fick huset. Och båda hans barn var ju över 30. Och han sa det, de här två, tre senaste åren när jag inte haft sommarhus, då har vi typ inte träffats. För de har varit på sin mamma, ja, de har varit hos sin mamma på somrarna. Och så har det blivit att vi har tagit en middag i stan typ. Och det är det jag alltid har sagt till dig. Att jag slåss för de här sommarhusen för att jag vet att det är det enda sättet att jag kommer få behålla dem. För finns det ingenstans att mötas, så finns det ingenstans att utvecklas som familj. Då blir det svårare.
Mm.
Och det har väl du också känt nu när ni har hus, till skillnad mot när du hade lägenhet, att det är lättare att vara familj i ett hus.
Ja, det är det ju definitivt. Och det är mycket lättare att vara många. Alltså man kan vara väldigt många här utan att man stör varandra. Man kan alltid hitta andrum och plats att liksom, vara för sig själv. Så att jo, självklart. Men samtidigt så tror jag du har en liten hang-up på att platserna och boenden ska lösa typ så inbördesrelationer, att barnen genom ett trollslag ska bli ordningsamma och duktiga bara ni bor i ett hus. Och det sker ju tyvärr inte. Däremot så är det lättare att gömma stöket. Alltså, det finns ju flera rum att stöka till. Men framför allt, och det kan jag ju säga så här, fy fan, om jag fick leva om ditt liv, då skulle jag i alla fall har tagit ett av era rum i eran femma och tagit in en au pair. Mm. För det kan jag säga, vilken dröm det är att ha en au pair. Ja. Jag vill aldrig inte ha en au pair hos oss. Hon berikar vårt Nej. Liv på så himla många olika sätt. Igår satt Lollo och snackade med henne. De gjorde lite köttbullar och makaroner när de skulle sända Karlavagnen. Och så hör jag liksom, ja men de så här, pratar engelska med varandra och ja, har ett långt härligt snack liksom om så här vardagen, och hon har börjat trivas här i Sverige och ja, nu kommer hösten. Jag vet inte exakt vad de snackar om, men det är på så många sätt att det finns en tredje vuxen som hjälper till och underlättar och som alltid finns där när man hamnar i så akuta lägen. Och samtidigt så är det så jävla härligt att barnen får att känna att det är också en annan grej har jag tänkt på som jag och Micke pratade om igår. När man har en tredje part i sitt hem, då skärper man sig.
Mm-hmm.
Vi har bråkat så mycket mindre sen Jane kom. Man kan inte stå och bråka och bete sig som en idiot när Jane är en trappa upp. Alltså, ska hon höra oss stå så här, kasta en shampoo och flaska på varandra? Eller, alltså, förstår du, något så här extremt barnsligt idiotiskt bråk? Vi har ju ändå haft vår beskärda del av sådana.
Ja.
Men nej, man måste skärpa sig. Man måste vara liksom lite mer stilfull på alla sätt och vis. Och visa hänsyn och liksom shape the fuck up. Det är sjukt bra. Och det är bra med alla externa personer som... Alltså man ska ha ett öppet hem. Jag glömmer aldrig när jag var på middag hos Monica Ahlberg som var gift med Tommy Berggren. De var ju ett it-par på det glada sena 80-talet och tidigt 90-tal. Hon drev ju Rosendals trädgård. Det var hon som startade upp hela det och skapade det här fantastiska kaféet. Och en kokbok, tillhörande kokbok, som heter Rosendals. Helt fantastisk kokbok. Jag tycker fortfarande att det är den snyggaste kokboken som någonsin har gjorts.
Nej, jag håller med dig. Den har ju blivit lite, jag har den ju hemma. Den har blivit lite daterad på det sättet man tog bilder då. Men den är fortfarande helt underbar. Jag går alltid tillbaka till den. Den har världens bästa recept. Jag älskar den kokboken. Den är som en bibel typ.
Ja, man vill lägga fram den. Den är vacker, den är mumsig. Och det är fortfarande recept som också, jag tycker verkligen att de håller. Men de var ju ett par. Och Tommy var ju och är väl fortfarande väldigt knepig person, skådespelare.
Manschauvinist deluxe,
men också extremt begåvad, så liksom en dubbel personlighet på något sätt. Och de blev förälskade, och det enda hon sa, för när hon träffade honom i början så var hon bara så här: nej men jag kan inte leva så här isolerat, Tommy, det måste du förstå. Ska du och jag dela livet med varandra, då ska vi ha ett öppet hem. Det kommer alltid att vara öppet för gäster. Och vi kommer ha gäster i stort sett varje kväll. Och han var ju så här, kom ju från arbetarklass, från så här Göteborg. Och liksom hade aldrig haft ett öppet hem. Det var inga människor som kom och gick i det här lilla slutna arbetarhemmet. Utan han ville ha liksom en sluten, isolerad värld. Och det skulle jag väl vilja påstå att det också är ett ganska manligt drag faktiskt. Att många män tycker det där är besvärligt liksom.
Mm.
Men hon öppnade upp, och jag, båda de två var också väldigt överens om att det hade räddat deras äktenskap många gånger. För att man skärper till sig. Man liksom, det händer någonting när det kommer andra människor med annan input, och man får aldrig isolera sig, för då kan man verkligen normalisera jävligt dysfunktionella beteenden.
Gud ja, det vet ju både du och jag.
Ja, och det går snabbt. När man inte har liksom input från andra människor, och när man inte, jag måste bolla med andra människor, vad är det som händer, både i vårt hem och i vår familj och vår relation. För familjen kan verkligen bli en farlig plats om den får bli isolerad. Och när små dysfunktionella beteenden kan börja spridas, så är det faktiskt.
Nej, det är lustigt, jag pratade med en annan... vad ska man säga, litterär profil, chattade lite med henne i förrgår, och hon sa att liksom, man blir kär i ungefär samma karar, även om det inte är bra för en, så är liksom, det är svårt att gå ur de djurspåren man en gång har gått in i. Men där är jag i och för sig ett levande bevis på att man faktiskt kan byta karaslogstyp. Eller?
Ja, vi går vidare.
Vi går vidare.
Den här veckan har vi världens bästa samarbetspartner, nämligen Barnfonden.
Ja.
Berätta lite grann om Barnfonden.
Barnfonden är ju en fond som just nu arbetar stenhårt med att minska spridningen av coronaviruset. Och det som jag tycker är modernt och spännande och bra med Barnfonden är att de i snart 30 år har arbetat mot virus, bakterier och just vattenburna sjukdomar. De har, som man säger, sagt, jobbar mot klimatförändringarna, vilket gör dem väldigt moderna. Och man kan också bli fadder, som jag precis har blivit. Min lilla tjeja som är 11 år och kommer från norra Indien. För 250 kronor i månaden så stödjer jag arbetet i ett helt område. Och då ger den här lilla tjejen en större chans till rent vatten, god hälsa och faktiskt en bra utbildning. Så att du får också brev och rapporter där man får följa utvecklingen i det här landet eller det området där din faddertjej eller fadderkille bor. Så att det vill jag verkligen slå ett slag för, fadderskap. Det är också väldigt fint när jag, Bobbo och Frasse satt och kollade på den här bilden, så berättade jag att coronaviruset då i Indien är ju, ja, det har ju slagit så hårt mot de senaste månaderna. Nu är det ju det näst mest drabbade landet i världen, och att man faktiskt kan hjälpa till. Och kan man inte vara där och hjälpa till, så kan man faktiskt skicka pengar. Så är det.
Om du inte har möjlighet just nu att bli fadder eller månadsgivare på barnfonden.se, så tycker jag att det är på sin plats att i alla fall skänka en gåva. Därför att Barnfonden gör ju ett fantastiskt arbete med att stävja effekterna av coronans framfart i de delar av världen som inte har lika bra som vi. Och då swishar du ett bidrag till 901 30 20 och så märker du det med corona. Som sagt, Barnfonden, de gör ett gediget långsiktigt arbete. Hjälp till självhjälp, hälsa, försörjning för framförallt mammor då till de här barnen, ekonomi, barns trygghet och utbildning. Gå in på barnfonden.se.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Men jag måste bara prata lite. Jag tycker ju att Frida Boisen är en rivig tjej också. Om vi ska prata om riviga kvinnor. Hon är ju liksom en sann entreprenör. Och hon gör Trolljägarna. Och hon föreläser. Och hon har varit vice vd för Bonniers. Men hon har gjort massa grejer. Och nu ska ju hon släppa sin bok då. Berätta aldrig det här.
Mm.
Och det är lite samma anda som, tycker jag, Alex nya bok, Överlevarna.
Mm.
Väldigt många som skriver sina familjehistorier. Och det här berättar hon, Frida Boisen, då om att hennes mamma tar livet av sig på mors dag. Och sen så efterlämnar hon det här avskedsbrevet då, där det står, nu fick du som du ville. Och det här tycker jag, hon hade glömt att ringa på mors dag då. Och då... Ja, det är klart att det inte var det. Det här hände ju också Hanna Hellqvist, att hennes pappa skrev ett avskedsbrev där han skyllde på henne. Det är klart att det inte handlar om det. Men för mig blir varje gång jag läser en sån här historia så blir det liksom så ofattbart och så jävla hemskt vad psykisk ohälsa kan göra med en kärleksfull och frisk människa. Jag slutar liksom aldrig chockas över det, och jag pratade faktiskt med Anita om det där igår, om att liksom ta hand om sin psykiska hälsa. Det är liksom det enda man egentligen behöver göra. Det är det viktigaste kallet man har. Att så här, för jag tänkte på min egen psykiska hälsa. Jag tänkte så här, men gud, jag känner mig stark. Det har jag alltid gjort. Så bara, vad snackar du om? Och så tänkte jag, vad är psykisk hälsa egentligen? Vad är psykisk ohälsa? När kan man säga att man har psykisk ohälsa? Förstår lite vad jag menar?
Mm.
Och... Ja, jag tycker att det är jävligt starkt att hon går ut och berättar. Hon fick ju lova sin pappa att aldrig berätta det här.
Men pappan, hon har ju en annan trasig historia. Alltså pappan har ju också slagit henne. Det berättade hon ju i sitt sommarprat, tror jag. Att liksom skammen i att ha en pappa som faktiskt misshandlar en. Och att man faktiskt ändå älskar den här pappan. Och de här extremt dubbla känslorna som kan uppstå. Idé. Så jag trodde att den här boken skulle vara en fortsättning på det. Men då här är det någonting helt annat alltså. Spännande. Ja, alltså
precis. Snacka om en cliffhanger. Här sitter hon då i DN och visar brevet. Du fick tråkigt inte längre få vara din mamma. Därför blir det så här. 27.05.07. Alltså liksom... Jag trodde också att hela boken skulle gå ut på att hon skulle berätta om pappans misshandel. Men det gör hon säkert också. Men,
hon måste väl säkert berätta om hela sin uppväxt och sätta den i kontext till att hon troligtvis hade två ganska sjuka föräldrar då. Liksom. Och det är framförallt det som är så sorgligt, tänker jag. Jag håller ju kurser på Studieförbundet Vuxenskolan, studiecirklar i medberoende. Och det är så jävla... bra för mig att göra det, för att det är lätt att inbilla sig som sagt att man är en frisk och sund person, men det, man har liksom alltid sin bakgrund och sitt medberoende med sig, och i alla fall så påminns man ständigt om det, att just liksom uppväxten, att det är så många som normaliserar, och det är så det funkar för barn. Man har bara två föräldrar och man har bara en uppväxt, och de flesta normaliserar sin egen uppväxt, och det krävs ganska mycket för att kliva utanför och titta på den utifrån. Och vi ser ju prov på det hela tiden, och jag vet ju att Alex Schulman, jag undrar om det inte var Marianne Lindberg det gör, alltså lite grann de här 40-talisterna, de här morsorna som just är de här, som Schiffert kallar dem, liksom, de här icke-curlarna. De blir ju ganska provocerade ofta av de här väldigt självutlämnande berättelserna om de här självupplevda dagböckerna, när man ska utlämna då sina föräldrars brister och haverier. Mm. Och tycker att så här, nej, varför ska man älta det, och varför ska du liksom sätta henne i dålig dagar efter hennes död, och att man får brottas med det väldigt mycket. Det har ju Alex Schulman fått göra, framförallt med sin mamma, antar jag. Alltså nu levde ju inte hon när han gav ut den här boken. Och som jag har förstått det, så kanske hans bröder inte var jätteförtjust i att han gav ut den.
Nej.
Jag tänker på Glöm mig. Men han fortsätter ju ändå i samma anda. Jag trodde att den här boken... Vad heter den nya? Överlevarna. Jag trodde att det var en helt och hållet fiktiv roman.
Nej.
Men det är det inte. Nej. Nej, okej. Okay.
Jag vet inte, jag...
Han fortsätter, han har i alla fall beskrivit det så. Och jag har hört Sigge säga det i podden också, att det här är en storartad roman, just för att den är fiktiv, till skillnad från hans tidigare böcker och så. Jag vet inte om han vill beskriva det så för att ännu mer distansera läsarna från hans verkliga liv, eller om den är fiktiv. I don't know.
Det står så här, tre bröder åker tvärs över landet för att sprida sin mors aska vid torpet som ingen av dem besökt på 20 år. Alex Schulmans Överlevarna är en roman om att återuppleva sin barndom som vuxen. Mm. Kanske är någon blandning då, men jag tycker också att det är så hemskt. Frida Boisen berättar om att det står då, i det här brevet, nu fick du som du ville, så här, för att hon då inte... hon såg att hon hade, hon var på en middag och såg att hon hade ett missat samtal från sin mamma på mors dag. Så tänkte jag, men gud, nu svarar inte hon, hon ska straffa mig för att hon har ringat före.
Mm.
Och så ska hon då ringa till mostern och ge det här hemska beskedet. Och mostern är så här, gud, nu blev det så här för att du var så elak. Att hon liksom igen får
skulden för det här.
Ja. Mm. Och om vi nu ska prata lite om medberoende, vilket är väldigt lätt att bli till ändra förälder, just när kanske livet kantas av lite bitterhet på ålderns höst, eller inte ens ålderns höst. Och det här liksom, tycker jag är ett, så här, en röd tråd som jag ser hos föräldrar, både mammor och pappor, även om det här är välutbildade, humana, supergoda, härliga, förstående människor, så sitter de ofta och snackar skit om den andra parten, helt öppet, inför barnen.
Mm.
Och så undrar de lite så här, men varför, vad konstigt, när jag vet inte varför barnen tar ställning. Och det tycker jag är väldigt tydligt också, även om jag älskar liksom Helena och Anton Hussein, så har ju det där blivit också så jävla infekterat att då, nej, jag har aldrig gjort någonting, jag har inte påverkat barnen, men det gör man ju. Man gör ju det med blickar, med hur lite man än pratar skit eller inte, så jag tycker det är jävligt viktigt att ta ansvar för det, även om det inte alltid är lätt.
Samtidigt, ja, det är inte alltid lätt, och det vill jag säga också, att så här, det är lätt för typ Katrin och Bingo att säga att så här, vad fan, det är bara att skärpa till sig, så har man en skitbra relation och så är det bara bra med den saken. Men det förutsätter ju liksom att både Katrin och Bingo är ju friska, bra människor som ändå tar bra ansvar över sina barn. Men det finns ju faktiskt personer som är högst olämpliga att ta hand om sina barn, och som är narcissister eller som har sårat den. Alltså jag menar, den absurda idén om att män som har misshandlat sina då fruar, flickvänner, sambos, de har ändå rätt till att ha gemensam vårdnad om de gemensamma barnen. För då handlar det om att man tycker att man ska skilja på föräldraskapet och relationen då mellan två vuxna. Och där måste jag säga så här, men nej, det funkar inte så. Vi människor är mycket mer komplexa än så. Och det är klart att barnen tar skada av att se sin pappas kvinnohat. Det måste vi ändå vara rörande överens om. Speciellt kanske om man är flicka, men även om man är pojke.
Hur ska dessa två kunna stå liksom åtskilda från varandra? Har du sett din pappa slå din mamma, hon går iväg blodig eller med en blåtira? Hur ska det kunna stå fritt och enskilt från faderskapet? Det säger sig självt att det är helt omöjligt. Det är det löjligaste, mest absurda jag har hört. Vad är det för skitsnack?
Hur ska mamman kunna hålla den här pappan om ryggen och försöka ha ett gott föräldraskap tillsammans med honom? Och komma överens med honom om liksom barnens utvecklingssamtal och dylikt, när hon faktiskt har blivit hotad till livet. Alltså nej, nej. Jag blir sjukt irriterad på att man förväntas i alla situationer hålla ihop, för även när man har separerat, för att barnen behöver det.
Mm, nej.
Nej, ibland behöver faktiskt barnen veta att deras förälder är djupt dysfunktionell, sjuk, har avvikande beteenden som inte är acceptabla och okej.
Mm.
Så att man kan behöva ta det ansvaret som förälder att faktiskt vara sanningssägaren till sina barn.
Det är svårt.
Att inte föra dem bakom ljuset, att inte normalisera psykisk misshandel till exempel, eller ha överseende med att någon har ett avvikande beteende som inte är sunt i föräldraskap. Så att det där är liksom, det har gått troll i det där, tycker jag. Att man till varje pris ska klara av att vara goda föräldrar tillsammans, och de som inte klarar det är själviska idioter som är liksom barnsliga.
Den som inte tror att det är så kan ju läsa Bränn alla mina brev också av Alex Schulman. Det är en stilstudie i hans vad ska man säga, galna morfar Sven Stolpe, hur hans liksom galenskap har påverkat tre generationer. Det är fascinerande, obehaglig och just det här med isoleringen, hur hans då mormor, nej, farmor blir det såklart. Nej, det blir ju inte. Det blir
hans mormor.
Hur hon i den här isolationen med den här galne liksom despoten kan tolka då varje signal på vilket humör han är på. Han slår med käppen i elelementet, i golvet, och då springer hon upp. Att det är så många som lever i rädsla för psykopater utan att man märker det. Och det...
Hela sitt liv är hon fången av den här supernarcissistiska, psykopatiska gubben som tidigt i deras relation använde våld för att skrämma henne till tystnad och foglighet. Mm. Och så den boken är ju verkligen en studie till vad ilska, manipulationer och framförallt våld och hot om våld kan göra med människor. Och kan ta en människas hela liv ifrån dem. Mm. Så nu när vi ändå är inne på bokspåret, jag älskar att vi är inne på det här, för jag är ju så jävla taggad, alltså övertaggad på Överlevarna. Jag är lite snål bara för att jag har köpt hordaböcker på senaste, så jag väntar in ett recensionsex, men jag ska sätta tänderna i den så fort det kommer. Men jag har ju läst klart, Åsa Linderborgs bok.
Nej.
Jag har lovat dig en recension. Jo.
Du ger den direkt till mig när vi ses, så det vet du.
Ja, du ska få den. Ja, men den är ju förstås fantastisk. Alltså, den är så välgörande.
Välgjord eller välgörande?
Den är välgörande och välgjord. Väldigt välskriven. Men framförallt är den välgörande. Mm. För alla oss som har upplevt MeToo. Och kanske i synnerhet för oss som jobbar i journalistikens värld inom media. Så är den ju extremt viktig, tycker jag, att läsa. Och jag vill inte slå mig själv för bröstet. Men allt det... Det gör jag ändå. Men det, jag, på något sätt så är jag är så otroligt glad att hon skriver den här boken. För att ge oss, som sagt, perspektiv på vad det är som händer. Och utifrån en journalists perspektiv. För hon lever verkligen hela sitt liv för tidningen Aftonbladet och för journalistikens skull. Alltså hela hennes liv. Det jag blir fascinerad över. Jag ska ta det i tre punkter, tänker jag. Dels att hela hennes liv går ut på att utöva sitt yrke.
Ah.
Allting annat kommer i andra hand.
Så allting annat sad, är sekundärt för henne.
Mm, så hon är ju precis som vilken kar som helst egentligen som har slagit sig fram. Hon lever, andas, äter, ta med fan, Aftonbladet. Hon är ju kulturchef där och det har varit liksom hennes dröm sedan hon var barn. Hennes pappa var flitig läsare av den här tidningen och att få komma in i Aftonbladets liksom finrum, nämligen kultursidorna, har ju varit liksom som en dröm för henne. Och där befinner hon sig...
Jag har aldrig återstått ett jobb på det sättet. Jag kan inte ens identifiera den där känslan att jobbet skulle vara allt.
Nej, men för henne är det det. Och du kan då läsa boken så kommer du få förstå. Och för att man förstår att arbetet för henne är hela hennes identitet. Det är framförallt hela hennes självkänsla bygger på att hon har den här hjärnan som är så vital. Att hon klarar av att formulera sig. Alltså under ett år, det året som vi får följa henne, så skriver hon inte mindre än 370 texter, tror jag. Alltså det är mer än en text om dagen. Alltså, hon publiceras ju inte bara...
Det är Linda Skugge. Linda Skugge.
Och det är alltså kaliber på det. Texter som är håller hög litterär kvalitet, och de är ju framförallt så är de ju liksom intellektuellt skarpa, och hon bemöder sig om att göra research inför varenda text. Hon använder liksom all sin kunskap för att kunna liksom bolla idéer, tankar och händelser så att vi andra ska försöka få någon typ av förståelse för vad som sker i vårt samhälle och våra liv. Så att hon gör liksom en extremt stor insats. Jag kan verkligen förstå att hon närs av det och att hon växer av det på något sätt. Och det blir ju hennes stora fall också. Verkligen.
Mm.
Och det är roligt när vi pratar om det inledningsvis, att vi har barn som precis har blivit vuxna och flyttat hemifrån. För där befinner ju sig Åsa Linderborg också, och hon fick väl barn kanske lite senare än oss. Så hon har ju en dotter som har flyttat hemifrån, och så har hon en son som går i så här, trean på gymnasiet under det här året när boken utspelar sig. MeToo-året 2017/2018. Och hon har ju sin pojke som precis fyller 18 under det året och tar studenten. Ja, så det är en punkt. Att hon är så uppslukad av sitt arbete och att man får... Det är fascinerande på något sätt att se vad det gör med en människa. Men sen är hon också så brutalt ärlig, vilket jag inte hade förväntat mig av henne. kring sitt eget åldrande och kring den ångest det skapar hos framförallt kvinnor. Det här tror jag verkligen är universellt. Att det händer någonting när man passerar 45, när man går in i liksom... Ja, men när man, nu har ju du små barn, så du kommer liksom inte hamna i det läget. Du har ju förskjutit det där.
Nej.
Men när man inte har det längre, precis, och när man inte är fertil längre, och när man... Hon har väl kanske inte kommit till klimakteriet. Alltså hon ska ju fylla 50 det året. Men det är så här, och hon blir då lämnad. Precis där och då för en yngre kvinna. Och hon vågar vara så otroligt ärlig och öppen med den skammen hon upplever i att bli ratad för just en yngre kvinna. Tankar kring sitt utseende, trots att hon aldrig liksom har ridit på att hon har varit en särskilt vacker eller utmärkande snygg person, utan hon har ju ridit på sitt skarpa intellekt under sitt liv. Det är det som har byggt hennes självkänsla, det är hennes yrkesidentitet som har byggt hennes självkänsla. Så kommer hon ändå inte undan att liksom den åldrande kvinnan i vårt samhälle ses som paria typ. Och det är så jävla skrämmande med den här boken faktiskt. Det är typ så här, ja, det här är lite det vi har framför oss. Kul, vad mysigt att vi lever i ett sånt jävla samhälle.
Ja, men
jag vill flytta till Indien. Jag vill bo i ett samhälle där man värdesätter äldre kvinnor. För det är ju idiotiskt, det är helt galet. Man får också det perspektivet när man läser det. Ingen är ju så klok, livserfaren och har så skarpt intellekt som kvinnor över 50. När de inte behöver ägna sig åt karar och liksom barn som ska nursas. De har ju tränat upp sig i liksom... på så många olika nivåer av kunskap, skills och intellekt är fulländat i den åldern. Så att det är liksom helt, det är vansinnigt att det ser ut så i vårt samhälle. Men så där måste jag säga att jag blev slagen till marken av hennes enorma ärlighet kring de här känslorna av att bli lämnad och vad det innebär för henne. Och det, jag vill våga påstå att det är verkligen en universell känsla liksom. Och hon är inte den typen heller. Hon är inte typen som blir lämnad. Hon är kvinnan som själv har lämnat. Hon har själv varit otrogen. Hon har själv bedragit. Hon har själv varit liksom ett as i många av sina relationer. Och hon har ju framförallt valt bort relationer till förmån. Alltså jobbet är först. Hon har inte kunnat planera någonting med någon av sina karar, för att hon är så här, nej, det vet jag inte. Då kanske jag ska bevaka något. Då ska jag jobba liksom. Men det tredje är ju hennes klarsynta tankar om MeToo. Och också den enorma dubbelheten i att hon själv bidrar till kanske den värsta publiceringen av dem alla. Nämligen den om att Benny Fredriksson skulle vara en despotisk chef, men framförallt har drivit en av sina medarbetare till abort. Det här är ju en publicering som hon då ligger bakom. Det är inte hon som har skrivit rubriken, det är inte hon som har satt den på löpet, men alltså hon är ändå ansvarig för den. Och Benny Fredriksson,
hon körde ju ändå på.
Ja, men det gjorde hon. Hon hävdar ingenting annat i den här boken. Hon försvarar sig inte. Men det här, alltså Benny Fredriksson tar sitt liv i stort sett samtidigt som hon blir lämnad. Och alltså det bemötandet hon får liksom av både människor i hennes egen bransch, men också av läsarna liksom. Det vet ju jag som har skrivit Aftonbladet kolumner, att liksom efter en kolumn har man 500 mejl av galna människor, oavsett om man inte liksom har tyckt till någonting särskilt vast. Men Åsa Linderborg ändå då orsakat en människas självmord utåt sett. Så att hon får ju så fruktansvärt mycket hat liksom. Samtidigt som hon själv blir då lämnad av en man som hon älskar och absolut inte vill bli lämnad av. Det är ingenting som har tagit slut emellan dem eller någon passion som har falnat. Att det är liksom, ja, under senaste året har det inte varit särskilt bra, utan det här kommer som en blixt från en klar himmel. Hon är så otroligt ärlig med sin sårbarhet och hur någon som utåt sett är så jävla stark ändå kan visa sig så skör och så svag. Liksom. Något väldigt mänskligt. Jag blir väldigt tröstad av att läsa den här boken på något sätt.
Det är intressant att du säger det, för den har ju också fått väldigt mycket kritik för att vara någon form av liksom skylla ifrån sig, försvarstal. Så här, jag blev som alla andra. Där Karin Olsson som är krönikör på Expressen skrev så här, ja men ur boken då. Jag blev som alla andra, jag rycktes med. Det här citat då. Det visar lite grann på revolutionens kraft. Alltså lite som att det var inte hon egentligen. Det var alla vi andra. Och att hon ens har skrivit den där abortgrejen. Det kommer hon inte ihåg. Skriver hon ju. Nu är jag rädd för mig själv. Jag har inte bara skrivit. Jag har dessutom glömt bort det. Skriver hon ju boken.
Ja, men hon... Jag håller inte med Karin Olsson där. Jag tycker inte alls att hon försöker försvara sig. Hon försöker förklara vad det är som händer på det här jättestora tidningshuset Aftonbladet Schibsted. Under MeToo. Att de inte klarar av att hantera, framförallt så är det ju Virtanen, det är deras egen anställda person som är liksom utgångspunkten i MeToo. Det är ju Cissi Wallin som öppet går ut och outar Virtanen som våldtäktsman. Och det här måste Schibsted förhålla sig till och Aftonbladet. Vilket de inte gör. De får liksom beröringsskräck för det här ämnet och håller därför tyst. Medan alla andra, samtliga andra stora tidningar, Expressen, DN och Svenskan, hakar ju på det här tåget och väljer då olika stories som samtliga blir fällda för. Av pressens opinionsnämnd. Så det som händer under MeToo utifrån ett journalistiskt perspektiv är en katastrof. För kvinnor och för den lilla enskilda människan så skulle jag vilja säga att MeToo verkligen var en revolution. Men för de stora mediehusen så var det en katastrof. Och att någonting kan vara både heureka och liksom fantastiskt samtidigt som det är ett stort brott liksom, mot framförallt vår yrkeskår som drog sig själva i smutsen och som misslyckades med att rapportera om MeToo på ett vettigt sätt i jakten efter klick, i jakten efter läsare, så göttade vi till det på ett sätt som inte enligt de pressetiska reglerna är okej och aldrig kommer bli, och bidrog till att Sverige blev ett rättsosäkert samhälle. Och det redogör hon för på ett jävligt klarsynt sätt i den här boken. Så att alla som är intresserade och som fortfarande inte förstår varför det är farligt att outa en icke-dömd person kan med fördel läsa den här boken. För att då kommer man att förstå varför det är farligt. Och hon dras med i det där. Hon gör det, den egna tidningen. Du vet, de blir liksom omgådda av Expressen. Och det har aldrig hänt. Men det händer under MeToo, för att MeToo skriver om Martin Timell, de skriver om Fredrik Virtanen, de skriver om allt det här. Men Aftonbladet gör det inte, och det är då de tappar huvudet och börjar skriva om Betty Fredriksson. Och så det handlar till syvende och sist bara om att de själva inte klarar av att hålla sin upplaga och att det finns vinstkrav bakom det som hetsar dem till att göra då de här extremt osmakliga publiceringarna om Benny Fredriksson. Så att boken har liksom många bottnar. Den har liksom en hög intellektuell höjd. Den har en fantastisk, tycker jag, så här, allmängiltig, tröstande känsla för att bli lämnad. Att vara den som blir över. Liksom. Och känslan av att bli äldre i vårt samhälle liksom, som kvinna. Att hur det är. Jag tycker den är jättefin. Du ska få läsa den. Det ska bli härligt att höra vad du tycker.
Jag skulle också vilja slå ett slag för att jag tycker att det är jävligt skönt när kvinnor vågar vara mänskliga. Att så här, okej, jag kanske inte var så himla perfekt. Jag gjorde bort mig. Jag skäms för ditten och datten. Men någonstans så gör jag mitt bästa. Jag är en bra mamma. Jag är lojal, jag är en schysst kompis. Jag har många bra egenskaper, men det här var ett år där mycket gick åt helvete. Och jag kan känna igen mig i det där, att man så här, det händer saker i ens privata sfär som gör att man tappar omdömet kring det mesta. Och det är nästan som att man blir liksom, man får en kidnappad hjärna, att dessa saker och ting sker och man fattar inte riktigt hur det har hänt. För att man är så inne i de här traumatiska sakerna man har varit med om, så att man går nästan lite på autopilot. Så jag kan ändå förstå det hon säger, att hon inte, även om det är ifrågasatt att det är trovärdigt att hon inte kommer ihåg att hon har skrivit det, så kan jag ändå förstå att hon kanske inte gör det.
Ja, jag kan verkligen förstå det.
Jag kan nämna alltså, ett par händelser senaste året där jag känner så här, nej men gud, var det jag som, men gud vilken galenskap. Att så här, man tappar liksom kontrollen över hela situationen på något sätt. Kanske bara för en kort sekund, men det är ändå ödesdigert. Liksom.
Ja, men framförallt kan man ju fråga sig, alltså hon är kulturchef, men hon är inte ansvarig utgivare. Varför lät ansvarig utgivare de här texterna komma igenom? Det är det som är den ansvariga utgivaren på en tidning. Det är därför man har rigorösa utbildningar för personer som ska bli ansvariga utgivare, som ska läsa liksom regler och lagar kring vår pressfrihet och tryckfrihet och yttrandefrihet och se till att då olagliga publiceringar inte kommer igenom. Och, så det kan inte hon skyllas för. Att det, liksom, hon ska inte, det är klart att hon ska bära ansvaret över hur den här texten formulerades och den kanske bristfälliga researchen som gjordes. Men hon redogör ju också för exakt hur det här reportaget kommer till och vilka det är, källor det är som ligger bakom och sådär. Så att, ja, den är jättespännande och den är spännande även om man inte är journalist tycker jag. Jag tycker att hon har ju också blivit så här, de har ju raljerat framförallt Martina Montelius och Brodrich, vad heter hon? Gunilla Brodrich, och de har ju en podd liksom att de så här sitter och garvar åt att Åsa Linderborg liksom bara har en massa manliga polare, att hon är en typisk så här tjej som inte har någon tjejkompisar utan att hon är så här, omger sig bara med en massa män. Och det är bara så här, nej, det gör hon inte alls det. Alltså, om man verkligen läser innan till, alltså hur hon träffar, det slår mig väldigt mycket att hon umgås något helvetiskt med människor. Hennes kvällar efter arbetstid så går hon en promenad med Oisin Cantwell. Sen tar hon en kaffe med Dan. Alltså det är olika så här, kulturmänniskor som hon umgås bara i den här lilla klicken med liksom likasinnade i stort sett. Det är lite så här tycker jag, kanske lite så här Göran Greider, och hon skriver en bok. Alltså hon har ständiga liksom möten med Lena Andersson. Alltså du hör ju, det är nästan lite parodiskt att det bara är likasinnade personer som sitter i Stockholms kulturelit som hon umgås med, träffar, bjuder på middag, äter mat med, lunchar med, promenerar med, går och tar ett glas med. Ett extremt umgängessug har hon. Men det är inte så att hon umgås mer med män än med kvinnor. Men det vill man gärna få att framstå. Man vill liksom skylla hennes MeToo-kritiska blick på att hon mer skulle vara en så här pojkflicka som gillar att vara en bland grabbarna. Nej, det är inte det det handlar om.
Man måste hitta ett
skäl. Ja, man måste hitta ett skäl till att hon vågar vara kritisk och ifrågasätta. Liksom. Nej, men det är bara för att hon är en sån där som bara gillar att umgås med karar. Liksom.
Man får inte bara vara
med. Nej, hon är osysterlig för hon står inte ut med kvinnlig konkurrens. Liksom, det är det som är kontentan och det är bullshit. Hon umgås med precis lika många kvinnor som med män. Så det är inte det handlar om.
Och med det avslutar vi denna härliga podd. Varför har du skrivit till mig på message pungväska?
Men du
podda om 15 minuter, pungväska.
Men den var ju för gullig, den här härliga bilden du la ut på Diana och, vad heter han?
Ja.
Prins.
Ja, och kärleken är alltid vacker i början. Ja, ja, nu kommer de.
Men
här.
Men då hade han en pungväska på sig. Och den var inte så vacker.
Tack för idag. Ska vi säga. Tack för idag, Frasse. Kan du säga hej då till alla lyssnare?
Hej då, Frasse! Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.